Den här veckan så sponsras Sportbladets Premier League-podd av McDonald's. Många av er som lyssnar och definitivt vi som pratar i den här podden har otroligt mycket att tacka det svenska föreningslivet för. Och vi vet ju hur mycket det svenska föreningslivet betyder för framförallt barn och unga i hela det här landet. Men de klarar sig ju inte utan sponsorer och McDonald's sponsrar över 160 idrottsföreningar runt om i Sverige. Och är därför faktiskt en stöttepelare i det svenska föreningslivet. McDonald's själva brukar ju mena att de är stora nog att göra skillnad. Och detta är ju ett intyg på att det faktiskt är så. Så veckans avsnitt sponsras alltså av McDonald's och det börjar nu. Ja, då hälsar vi välkomna till ett väldigt speciellt Sportbladets Premier League-podd. Vi befinner oss i slutet på mars såklart, och, eller ja, mitten på mars. Och vi har ingen mer fotboll att prata om den här säsongen, vad det verkar. Hela världen har ju stängt ner i följderna av pandemin, coronaviruspandemin som ju sveper över. Det har ju såklart ingen missat att det även har då påverkat den engelska ligafotbollen som är tills vidare nu i alla fall. Det man har sagt är ju att de har ställt in allting fram till 4 april. Det ska till ett möte imorgon om jag inte har förstått det fel. Eller hur, Frida och Kalle?
Ja, man väntar väl, eller inväntar väl UEFAs besluta med EM. De kommer ju ta ett beslut imorgon. Och det hänger väl lite på, de kommer troligtvis skjuta upp EM och då går det ju att eventuellt förlänga säsongen. Men fram tills dess så är det lite ovisst.
Ja. Och alternativet skulle då bli att återuppta säsongen någon gång kanske i maj, försöka spela färdigt den över då tiden som EM skulle gått på. Är väl spekulationerna. Men vi vet inte. Så att vi får helt enkelt förhålla oss till det vi vet. Och sen får vi väl försöka spekulera utifrån vad vi tror och så vidare. Men allting vi säger blir ju spekulationer. Vi vet ju inte mer än någon annan. Helt enkelt. Mår ni bra då? Sitter ni hemma och gömmer er? Har ni bunkrat toapapper?
Nej, verkligen inte. Det... nej, det är ju en speciell situation. Alltså nu... alltså dels med fotbollen givetvis, men sen tänker man ju ganska mycket på, ja, men sig själv och sin egen situation, och eftersom ekonomin är på väg att kollapsa, vad kommer liksom hända i stort? Så att det är ju inte kul, en sån här situation. Sen får jag intrycket av att det är betydligt mer hysteriskt i Sverige än vad det är här. Och jag antar att det beror på att här har man valt en helt annan approach. Alltså, jag vet att Boris Johnsons rådgivare gick ut nu för inte så länge sedan och tyckte liksom, alltså de vill hellre att alla britter ska smittas av det här viruset. Så att alla blir immuna i slutet. Alltså de har mer, de är lite friare i sitt tänk kontra Sverige och speciellt Danmark då. Men med det sagt så är det ju fortfarande, man märker ju fortfarande av det liksom i affärer och sånt, att det finns folk som har bunkrat. Och då inte minst att det är oerhört få fotbollsmatcher som spelas. Jag lyckades ju leta upp den enda i London i alla fall.
Ja. Ja, du ska få avlämna rapport därifrån. Jag är väldigt nyfiken på detta. Sverige har väl lite grann samma inställning som Storbritannien, tror jag. Till det här, bara att vi har en lite mer högljudd debatt kring det, tror jag. Och såklart ett annat land med andra förutsättningar i övrigt. Men ja, jag är hemma också. Jag är inte heller på redaktionen i studion som vanligt. Ni är ju normalt sett vid era hemmakontor och spelar in det här. Men jag är inte heller välkommen in på redaktionen längre.
Det går rykten om att du sitter i en garderob och spelar in nu för tiden.
Jag har faktiskt klivit ur garderoben just för den här inspelningen, för jag inser att jag kommer inte kunna lösa en så lång inspelning med stående med näsan in i garderob. Men ja, det stämmer. Jag har byggt mig ett litet spikebås, framförallt för inspelningar utav daily och lite kortare grejer i garderoben. Det är alldeles riktigt. Så får man göra när det är någon jävel som får för sig att käka en fladdermus. Då kan vi hamna här. Vi får döpa om den här butterfly-effekten, fjärilseffekten, till att bli fladdermuseffekten då, tror jag.
Ja, precis. Ja, det är ju sjukt alltså att ett sånt beslut, ett sånt illa genomtänkt beslut ska få såna sjuka konsekvenser. Alltså, det är ju tragikomiskt så det förslår.
Ja. Så ja, ingen fotboll. Vi har en tabell och det som är sagt då är att det finns några alternativ. Ett alternativ förstås är ju att helt enkelt bara stryka ett streck över den här säsongen. Och det vore ju trist för alla oss Liverpool-supportrar, men det är ju som sagt, det är en situation som ingen kan råda över och som ingen kan påverka. Det är ju bara att förhålla sig till det som beslutas och hur verkligheten ser ut, och så får man ta nya tag. Det känns liksom inte som att det är klart att man kan vara besviken om det blir ett sånt beslut, men man kan inte gärna ifrågasätta beslutet. Man får ju vara besviken över att den kanske bästa säsongen i klubbens historia mynnar ut i ingenting i slutändan. Men vad ska man göra?
Det finns ganska mycket som talar emot att det kommer att bli så. Alltså med tanke på att det finns alldeles för mycket pengar att förlora på att blåsa av ligan. Alltså, visst hade man kunnat spela färdigt matcherna utan publik, men det är ju också någonting som debatteras, för att då kommer ju klubbarna också gå miste om en massa pengar. De drar ju fortfarande in en hel del på att sälja biljetter, så att... Det var väl dessutom därför det tog så himla lång tid för Premier League att komma fram till det här beslutet också. Att det krävdes att Arteta skulle bli smittad i princip och kalla Matsunodoy innan man tog beslutet. Det var ju för att vi vet om att det finns rätt många i det här landet som inte ogärna liksom ser pengar rinna ut i sanden, eller vad man säger. Så att... det är mycket sånt, och sen så nu så det senaste är väl egentligen att Karen Brady gick ut och hade åsikter också, alltså West Hams vice ordförande, och hon tyckte ju givetvis att säsongen skulle blåsas av, men det är kanske inte så konstigt när man ligger i botten av tabellen, plus att West Ham kommer få väldigt svårt att alltså om det nu blir matcher långt in på sommaren, så kommer de ha förmodligen förflytta vissa matcher från London Stadium, med tanke på att det är mycket konserter och sånt som ska spelas där, och eftersom att de inte har första king på arenan så lär de inte kunna spela alla matcher heller.
Nej.
För de spelar, det känns på som att det blir ganska mycket lobbying utifrån egna intressen när det här ska beslutas på de där mötena. Det här
inte
var ju
minst
ett
när Brady
exempel.
Inblandad.
Ja, men alltså det här var väl ett exempel på det. Och det är väl ganska logiskt. Alltså, då folk och klubbar ser sig i sitt eget hus, för den här krisen är så extremt monumental. När det gäller just det här med publik och Premier League, så är väl Premier League-klubbarna är väl de i världen som skulle klaras utan just publikintäkter, vad jag förstår, eftersom det bara står för en sjundedel av deras intäkter. Sen är det klart att det blir juridiska säkert processer med tv-avtal och så vidare om de skulle strypa den typen av pengar och så vidare. Men samtidigt, om de spelar matcherna utan publik och tv-bolagen får sända, så tror jag att Premier League-klubbarna, de kommer klara sig. Sen när det gäller klubbarna längre ner, där är ju krisen värre rent ekonomiskt. För liksom, League 1 och League 2 så står publikintäkter för hälften av budgeten. Och där är många klubbar som lever från vecka till vecka. De använder pengarna från publikintäkterna för att betala den löpande driften. Och där tror jag att det kommer att bli blodigt, tyvärr.
Det mest troliga nu var väl att, alltså så som det ser ut nu, är väl att det kommer liksom bli ske en sak för Premier League, och sen kommer det ske en annan sak för League, eller för Championship och League 1 och League 2 och de, alltså att det är möjligt att de kommer få spela matcherna med publik för att förhindra detta, och sen så får Premier League köra på utan.
Men med publik, ja, okej.
Ja, men det är mycket som är oklart nu i alla fall.
Ja. Ja, helt enkelt mycket som är oklart är väl sammanfattningen för hela situationen så att säga. Hur ska man då som supporter fylla sin tid? Det här med att det finns ingen annan sport heller som pågår, och vi som är sportintresserade har ju liksom en livsstil där man fyller en ganska stor del av sin vakna tid med idrott. Vad har ni gjort den här senaste veckan för att fylla tomrummet?
Nej, men alltså det blev ganska tydligt i lördags då, som sagt, när jag och en vän letade upp ett möte i den nionde divisionen som faktiskt spelades mellan Fisher FC och Punjabi United. Och de brukar ha sådär en 70-80 årskadare kanske, och i lördags var det ju det tredubbla kanske som hade hittat dit. Och det är ju för att jag upplever liksom att det finns en än starkare kärlek till just själva sporten här. Alltså att det är så himla många som, precis som ni säger, alltså fyller sin stora del av sin fritid med just fotboll. Att det spelar inte så mycket roll egentligen vilka lag det är på planen, utan det är många som bara liksom letar upp en fotbollsmatch och vill gå dit. Alltså antagligen för att känna någon sorts gemenskap eller liknande. Och många av dem som var där i lördags var Millwall supportrar som ju inte kan gå på det den längre, och så hade de hittat dit istället, och det var en ganska, ganska trevlig eftermiddag ändå, även om det var under lite märkliga omständigheter. Och Fisher FC, de vann med 2-0, och där i slutet av matchen så sjöng supportrarna "You've been battered by the fish", vilket var lite fyndigt. Så att alltså life goes on, men det märks ju att det liksom, att det påverkar många ju.
Men var det här den enda seniormatchen som spelades? Eller den högst upp i seriepyramiden så att säga? Även om det var lägsta divisionen.
Ja, men precis. I London-området. Jag tror sen var det en till som var en bit utanför. Om jag inte minns helt fel. Men det här var liksom den som var mest central. Eller vad man säger.
Var det möjligtvis en visst taktiskt slipad Athletic-reporter som du var där med?
Det kan ha varit det, ja. Det är mycket möjligt.
Jag har noterat även att det har dykt upp i flödet på sociala medier bilder från just den här matchen.
Men hur var stämningen, hur var spelkvaliteten?
Spelkvaliteten var ändå, men den är ju som den är. Vad ska man säga? Det är svårt också med England, och de har ju så himla många divisioner, och den här nionde divisionen räknas ju fortfarande som semiprofessionell, vilket är ganska otroligt ändå med tanke på att vad har vi i Sverige? Det är division 7 eller? Som är lägst, kanske. Och här är det alltså nionde divisionen, då räknas fortfarande som halvprofessionell.
Men semiprofessionell där alltså, det låter ju helt otroligt.
Ja, det sa de till mig i alla fall. Det kanske är fel, men det tror jag. Mm. Och sen var ju, alltså kvaliteten på spelarna emellan var ju ganska olika. Men jag var ändå alltså riktigt imponerad av, nu var det i och för sig det förlorande lagets målvakt, men han var riktigt vass. Alltså. Det var liksom ingen, vi sa det, alltså han hade lätt kunnat gå in i ett superettanlag i alla fall. Tycker jag. Men ja, kvaliteten var väl lite blandad, så att säga.
Ja. Kommer de fortsätta spela i lägre divisionerna, vad du vet?
Alltså det verkar som att det är väldigt alltså individuellt, alltså sett till de olika divisionerna. Alltså det verkar som att liksom det är klubbarna också som är med och tar beslut. Men jag vet, jag tror det, just eftersom att Storbritannien har en sån laid-back-attityd till hela grejen. De har ju inte förbjudit folkmassor och de har ju inga sådana restriktioner överhuvudtaget som man har i Sverige med alltså allt över 500 personer är inte tillåtet. Alltså det finns ingenting sånt här. Så att det finns ingenting som hindrar matcher från att spelas. Utan det där är ju individuella beslut som har tagits av liksom liga organisationerna och så vidare.
Mm. Ja, vi som sagt, vi vet ju väldigt lite om vad som kommer hända framöver här. Men vi har fått en herrans massa frågor kring allt som rör den här säsongen, nästa säsong, spelare och ja, allt möjligt. Ska vi bara dyka ner i frågehögen direkt? Vad tycker ni?
Ja, kör, så får vi se var den tar oss.
Ja, precis. Vi kan börja med Mattias fråga. Han har fått, han skriver så här: vad behöver United för spelare för att vinna Premier League? Jag gissar nästa säsong då, för den här ligan blir svår att vinna även om den spelas klart.
Mm. Ja, då behöver ju fler spelare av toppkvalitet. Nu fick de in Bruno Fernandes som är en sån spelare som håller absolut toppklass i Premier League, men de skulle behöva 3-4 sådana spelare till, så att de är en bit ifrån fortfarande, det vill jag nog hävda. Och jag tror inte att det är någonting som de kan åtgärda den här sommaren, utan det är nog minst ett tvåårsprojekt innan de är där och slåss om en ligatitel. Mm. Minst.
Är det någon, vilken position behöver de förstärka först, tycker
jag? Centralt mittfält har ju Fred höjt sig rejält och varit riktigt bra de senaste 2 månaderna. Har haft en stigande formkurva över hela vintern. Matic har varit nyttig nu på slutet. Men det är fortfarande så att de behöver spelare av lite högre dignitet där inne som verkligen gör skillnad i match efter match. Och det har de inte idag. Sen skulle jag säga att de behöver en forward som är mer jämn än vad Martial är. Det ska vara en forward som även i de tuffa, tajta matcherna kan vara jobbig att möta för motståndarna. Inte bara göra några mål när solen skiner och det snurrar på, utan en sån som bär laget där framme. Och det är svårt att hitta, men det skulle kunna vara, nu tror jag inte de får loss honom, men en sån här spelare som Raúl Jiménez tror jag skulle kunna vara nyttig för många lag, för han kan både ta emot bollen, han kan fördela den, han kan göra mål, han kan länka samman spelet. Det har de inte idag.
Han kan också kommunicera med Bruno Fernandes.
Det också. Mm.
Kan vi se en portugisisk revolution i Manchester United? Det hade varit lite intressant. Vi bygger laget runt Bruno. Då måste
vi
ju
får se. Då är vi, i så fall är den de borde hämta som hade varit allra mest liksom nyttig och prisvärd. Det är ju Pereira, högerbacken från Leicester. För jag tycker även om Wan-Bissaka gjorde en bra match här senast, där han var både bra offensivt och defensivt, så tycker jag fortfarande att han alla hans förtjänster defensivt, hans en mot en spel defensivt räcker inte för att kompensera för hans brister offensivt än så länge. Sen kanske han blir bättre att utvecklas, men han behöver utveckla sin offensiv och sin bolltrygghet och sin förmåga att kombinera sig igenom.
Kontroversiellt ändå föreslå en högerbacksvärvning till United just nu. Känns som de ändå satte den, tycker jag.
Ja, alltså de betalar ju 500 miljoner för Wan-Bissaka, så jag säger inte att det är prioriterat. Jag säger bara att ska de upp och slåss om ligatiteln, det var ju det som var utgångspunkten, så behöver de förstärka både med 3-4 spelare av absolut toppklass. Och om man utgår från att Brandon Williams tar steg och sätter press på Luke Shaw så att de kan lösa vänsterkanten på sikt nu över de kommande 2 åren, så tycker jag väl att det behövs kanske även en mittback. Alltså, det är inte ligavinnare kvalitet på mittbacksparet heller. Så att de är en bit ifrån.
Ja. Jag håller med om Pereira ändå, alltså att det är en fruktansvärt bra fotbollsspelare. Han, gör ju, ja. Han är ju alltid inblandad i så otroligt mycket i matcherna. Han är riktigt fin. Vi har fått en fråga från Anton Rundsvik. Om det inte skulle vara möjligt att spela klart säsongen och du fick, eller och ni fick bestämma, han skriver egentligen till dig Kalle, men vi tar den till er båda. Hade ni gett Liverpool titeln om det inte går att spela färdigt? Och hur hade ni gjort med upp- och nerflyttning? För om Liverpool ska få titeln, då måste ju West Brom få spela Premier League-fotboll nästa år.
Ja, alltså, ett förslag som har varit uppe på tapeten, det är ju att Leeds och West Bromwich ska flyttas upp till nästa säsong. Så att det blir 22 lag i Premier League. Och så antagligen då liksom att helt enkelt få åka ur 5 lag nästa säsong. Okay. Så det är ju ett alternativ som har varit uppe på bordet av många. Jag tror nog att de flesta redan har gett Liverpool titeln i teorin, så att jag är väl lite inne på det där att varför inte göra det då i praktiken och även skriva in det i historieböckerna. Men sen samtidigt, ja, hur kul är det att vinna en titel som, alltså det, jag tror inte att det kommer det verkligen göra sån enorm skillnad för Liverpool. Man vet ju redan vad man har åstadkommit under säsongen. Och att man i princip vann ligan innan det hände. Men med det sagt så tycker väl jag att jag tycker de ska ha den.
Ja, som sagt, i Sverige är ju en del av de två elitdivisionerna som liksom har hamnat i total kris av den här corona situationen, och i Sverige är det ju helt otänkbart att spela matcher utan publik, för att klubbarna skulle gå under av det om man gjorde det över tid. Jag tror ju att Premier League-klubbarna skulle klara sig ekonomiskt. Det är inte så stor andel av deras intäkter, så att jag tror att det kan landa i att de spelar klart ligan utan publik så fort de har kommit förbi den här, ja, vad ska jag säga, vågen, om man nu gör det. Det är inte säkert att man gör det, men jag tror att skulle det bli utdraget så kanske man sätter ett datum på där ska man börja spela igen, och sen är det så att det fortfarande är epidemi då, så ja, då får man spela utan publik. Jag hade tyckt att det var en bra lösning ändå, för det hade inte blivit något snack efteråt och så vidare, då har matcherna spelats. Jag tycker om man inte gör det, så tycker jag det är rimligt att ge Liverpool titeln, eftersom alla har gjort det egentligen, räknat in den, det är så pass nära. Så läste jag någonting om någonting att ska man göra det så måste man ha spelat 75% av ligan, och det har de precis gjort med en omgångsmarginal, tror jag. Så att, jag vet inte, det var inga tillförlitliga uppgifter, jag såg dem bara i någon sociala medier, någon som skrev om det, så jag vet inte om det stämmer, men som sagt, om man har gått förbi den där gränsen som man rent enligt regelverket kan göra det, så tycker jag att man ska ge titeln till dem. Och jag håller ju med frågeställaren där om att i så fall hänger det ju ihop med att lag ska åka ur och lag ska få chansen att gå upp. Så att, jag tror inte man kommer runt det förslaget du hade där, Frida, för att de lagen som ligger på nedflyttningsplats, de kommer inte gå med på att åka ur på de premisserna. De som går upp, de vill ju väldigt gärna gå upp, så att jag tror att man kan hamna i det där med att två lag får gå upp då, och sen är det två extra lag i ligan nästa år. Det är inte omöjligt.
Ja, nu var det ju inte mitt förslag.
Nej, jag förstår att det inte var ditt förslag. Nej, men det förslaget som du redogjorde för, som finns där från någon. Jag vet inte vem som har kommit med det, men jag tror inte det är omöjligt att det skulle bli så. Men jag tror att det slutar med att Liverpool får titeln i alla fall, oavsett. Och det vore väl rimligt. Samtidigt blir det ju intressant det där, vad ska man dra gränsen på när en liga är klar eller inte? Om det hade varit 10 poängs försprång, 12 poängs försprång, 15 poängs försprång, 18, var går gränsen någonstans?
Ja, det är svårt. Nu är skillnaden 25 poäng.
Ja, precis. Men var går gränsen då?
Ja, 10 kanske.
10? Oj! Bara 10?
Om det hade skilt 10 poäng nu. Säg med lika många matcher spelade. Nu har ju Liverpool en match mer spelare. Men säg med, City också hade haft 29 spelade matcher. 9 omgångar kvar. 10 poängs skillnad.
Ja. Kanske lite, 15. Trend och sådär som är lite dippande. har varit lite alltså dippande.
Jag har ju inte... Alltså så här,
nej, jag säger bara lite jävlens advokatfrågor. Ja, jag säger inte vad som är rätt eller fel. Jag säger bara att det är intressant att det blir ju någon fråga om var ska man dra gränsen. Och jag är verkligen glad att jag slipper ta det beslutet själv. Jag tycker att Liverpool ska få titeln. De har förtjänat den. Det är så pass nära. Alla har räknat in det. Och nej, det vore det moraliskt rätta. Och därför tycker jag att det är det rätta. Sen tycker jag det är så otroligt tråkigt för Leeds till exempel. Ja. Om de inte skulle få gå upp nu när de verkligen snuddar vid uppflyttning, det skulle ju vara otroligt tråkigt för de supportrarna av den klubben som har kämpat så mycket emot vind de senaste decenniet. Mm.
Mm. Ja, det är ju en tuff situation. Hur den är så är det människor som kommer bli besvikna och som redan är det såklart. Det går inte att komma ifrån. Det är svårt att se en situation där vi ser någon som vinnare på situationen som är nu. Det finns nog bara förlorare av olika grad. Om man ska vara riktigt ärlig och ska man vara cynisk så är det väl så att de som kommer vara de minsta förlorarna är de storklubbarna i Premier League. Det är ju alltid så. De har ju störst makt och de ser ju efter sitt eget hus och det är de som kommer se till att gå minst skadad ur det här. Om man är cynisk, vilket man ofta kan vara i de här sammanhangen, så kommer det förmodligen tyvärr vara så att de som kommer dra den allra största nitlotten är de små klubbarna längre ner i systemet.
Det är tyvärr stor risk för det, ja. Mm.
Det leder oss in då på nästa fråga som jag fått ifrån Tysk Fotboll. Kan jag rekommendera det kontot på Twitter faktiskt om ni inte redan gör det. Kommer mycket bra därifrån. Kontot har i alla fall ställt frågan så här. I Tyskland pratas det mycket om de ekonomiska konsekvenserna virusutbrottet kan komma att orsaka, framförallt på kort sikt, inte minst sommarens trends för fönster. Hur ser det ut i England? Ja, men det är samma sak där då, om jag bara leder in det på en diskussion om sommartransfers. Jag tror att den ekonomiska smällen blir ganska begränsad just om vi tittar på Premier League och de stora klubbarna där. För det är liksom tv-avtalen de lever på och tv-pengarna på något sätt kommer betalas ut ändå. Och jag tror som du säger, Kalle, också att de kommer spela klart den här ligan just av den anledningen.
Problemet är ju däremot med de som har utgående kontrakt. Alltså det är ju där det egentligen är störst frågetecken. Alltså nu är det ju, ser det ut som att man i så fall skulle lösa det genom att ge spelarna kontrakt veckovis. Alltså förlänga en vecka åt gången. Att man skulle få tillåtelse att göra det även efter att de har löpt ut. För att det är ju ganska många faktiskt som sitter med utgående kontrakt. Mm. Inte minst är det, William och Vertonghen och Wijnaldum har väl också utgående kontrakt. Och, men det är ju rätt många faktiskt. Mm. Ben Foster tror jag.
Där kommer
det ska
de
lösa så.
Ja, där tror jag nog att de kommer hitta någon temporär lösning. De flesta kontrakter går ut sista juni. Ligan kommer ju med all sannolikhet vara färdigspelad i alla fall innan juli går ut och förlängde då en månad till då. Jag tror att sådana temporära lösningar kommer de säkert besluta om och lösa på något sätt. Men det är ju såklart en intrikat fråga eftersom vi har inte ställts inför det problemet förut på det här sättet. Och det blir en helt ny situation.
Ja, problemet är att tydligen så, jag tror det var David Ornstein som hade pratat med någon agent till någon stor spelare, han skrev inte vem, men vi kan väl anta att det är typ William eller någon av dem som han vill ju gärna skriva på ett nytt kontrakt, alltså ett nytt längre kontrakt. Det är ju det de har bråkat, men det är de har varit lite oense om i Chelsea, och att skulle det bli en sån här veckovis lösning så hade han kunnat tänka sig att alltså om det nu är William, han kunde tänka sig att nobba det och liksom begära ett längre kontrakt. Det är nog såna grejer, alltså lite agent där agenter liksom kommer att försöka göra vad de kan för att få till en så bra deal som möjligt. Det är nog mer sådana grejer som kommer att bli kruxet. Liksom.
Men om det är den enskilda spelaren det handlar om. Om det är en spelare i varje lag som hamnar i just den där typen av situation. Att man vill skriva på ett längre kontrakt. Klubben vill inte det. Man vill inte skriva på ett kontrakt för 3 veckor till. Ja, men då tycker jag då får det väl vara så. Då får man spela utan den spelaren. Då. En spelare kan ju bli skadad när som helst i vilket fall. Så att ja, det kommer ju bli den typen av ganska svåra situationer. Det kommer säkert finnas massa diskussioner om och men och kanske och så vidare. Men allting kommer inte bli perfekt i en sån här situation.
Nej, givetvis inte. Robin Åslund skriver, är Liverpool laget med fans som har mest hybris i hela världen? Jag skulle säga så här, som Liverpool-supporter då, med ändå vad jag tror någon slags sjukdomsinsikt, att Liverpool har dels väldigt mycket supportrar som är väldigt högljudda framförallt och ganska koordinerade i sociala medier. Man ser ju alltid sådär när det är omröstningar och det finns någon slags, jag menar, Lucas Leiva blev liksom månadens spelare för att de hade publika omröstningar kring vem som skulle bli månadens spelare i Lazio.
Ja.
När han gick där, och han blev månadens spelare varje månad i liksom hela säsongen för att Liverpool supportrar tyckte det var kul. Sen hybris tror jag alla lag som går bra har. Det finns ett visst mått av hybris. Det som jag tror är speciellt med Liverpool och det som många kan irriteras på, att det finns ju en viss självgodhet tror jag i Liverpools supporterled runt laget och en viss arrogans runt den, att man anser sig vara den liksom den största och finaste klubben, och det är klart att det håller ju inte alla andra med om, och då kan den självgodheten och den arrogansen bli lite outhärdlig. The unbearables, som folk kallar dem. Jag tror att det och när ett sånt lag då sen också får hybris, vilket jag tror drabbar alla supportrar som har ett lag som går väldigt bra, så är det klart att det kan bli lite oskönt emellanåt. Det tror jag. Den sjukdomsinsikten får man nog ha som Liverpool-supporter. Håller ni med, ni som hanterar fotbollssupportrar i sociala medier?
Jag tror det handlar mycket om att Liverpools supporterskara är så framgångstörstande. För det har varit så otroligt lång tid utan framgångar och de här 30 åren som har passerat utan någon titel. Och nu när laget har tagit sig upp ur den här ökenvandringen och uppe i den absoluta toppen, då tror jag man maximerar
absolut.
Liksom möjligheten att njuta nu när laget går bra. Sen just i Sverige så är ju skaran av Liverpool-fans så enormt stor. Det är ju ungefär 35% av hela supportskaran som håller på Liverpool. Så att jag tror att det blir det där, eftersom det är så extremt många, så upplevs det som att det blir så. Men jag håller med i grunden om att jag tror alla supportrar har väl ett visst mått av självgodhet. Och man får lite hybris när laget går bra. Och det är väl också en del av charmen med det, att man måste ju få njuta när laget går bra. Om man inte får, jag menar, de stunderna när det inte går bra, de är oftast betydligt fler. Tiderna med ångest och liksom, de stunderna är ju betydligt fler och jobbigare än vad just den där segern är härlig. Så att, man måste ändå unna de lagen som går bra att de får njuta av det.
Jag hade den konversationen med Erik Niva för några år sedan när vi var ute på turné där med hans fotbollströjor, om huruvida det är värt det att vara en inbiten supporter av ett fotbollslag överhuvudtaget. Och det är ju inte det. Det är ju inte värt det. Man ligger ju på minus i ångest och i hur man mår. Så det blir på något sätt ännu viktigare att när det finns framgångar, när det finns plus att hämta, att man verkligen maximerar dem. Därför att i slutändan så kommer det vara en förlustaffär för de allra flesta, rent känslomässigt. Det tror jag har med det här att göra också.
Egentligen oavsett vilken klubb man håller på. Det spelar ingen roll om man tar den klubben som är högst upp i hierarkin. Det är liksom, det kommer tuffa tider. Och när alla förväntar sig att laget ska vinna, då blir det ännu tuffare när laget inte gör det istället.
Precis. Fråga från Fredrik Larsson. Frida, är Ceballos värd 36 miljoner som ryktena säger? Kommer han vara en framtida startspelare i Arsenal?
Ja, jag tror definitivt mer på det nu än vad jag gjorde för kring årsskiftet i alla fall. Han har ju fått betydligt mer speltid under Att det tog i och för sig ett tag innan han tog sig in i staten, och det var väl till och med så att han ställde ett litet ultimatum där under januari och ville liksom veta om han ingick i planerna, men det känns ju som att Arteta anser att han faktiskt gör det, så att med det liksom i åtanke, så ja, det tycker jag väl.
Thomas Nygren jag hade inget att tillägga där.
Nej,
det var fint. Thomas Nygren skriver: tror ni Sam Allardyce hamstrar eller tar han det med ro?
Känns som han hamstrar bira i alla fall, Big Sam.
Vitt vin är det väl hans
drug of choice. Ja, just det, den där middagen där när han blev påkommen när de hade någon dold kamera och sådär, så var det väl vitt vin han satt och drack. Men han känns ändå som att han hamstrar bira.
Jag tycker han känns som en sån som sitter liksom tillbaka lutad i soffan och liksom anser att allting är påhittat. Alltså lite sådär.
Absolut.
Han känns ju som en sån som röstar på Boris Johnson, alltså utan att veta, så känns det som att han har hans rygg liksom lite grann. Och då kan jag tänka mig att de två har lite liknande syn på hela grejen. Kanske, jag vet inte.
Ja. Ja, det tycker jag också det känns som. Alltså, han är väl en sån där som också anser sig själv vara typ odödlig. Att det här är ju ingen som kommer bita på honom.
Ja, men exakt. Det är lite det jag menar. Sen tänkte jag vi kanske lyfta det också, för det var ju lite speciellt. Alltså att Nigel Pearsons presskonferens där. Att han var så himla tydlig på sin presskonferens och liksom hade inga problem med att uttrycka sig politiskt. Alltså det var ju dagen efter Boris Johnson hade hållit det här talet till nationen, och Pearson motsatte sig ju i princip det Johnson sa, eller snarare det han inte sa, för han tyckte att han hade varit oerhört otydlig och hade visat brist på ledarskap. Och det är ganska starkt ändå, alltså när en Premier League-tränare går ut och tar så oerhört stark ställning liksom mot en premiärminister.
Vi har fått en fråga från Andreas Johansson här. Peak Henry eller Peak Agüero? Vem väljer ni?
Peak Henry.
Ja,
han var ju, tycker jag, lite berövad på Ballon d'Or. Där. Det var väl säsongen 2003-2004. Det var ju i och för sig samtidigt då som Zinedine Zidane var som bäst. Och det är klart, och Ronaldinho också för den delen. Det var väldigt hård konkurrens, men han var fruktansvärt bra då, Thierry Henry. Och han var ju lite mer komplett än vad Agüero är. Och Agüero är en helt fenomenal avslutare och kommer alltid göra mål. Men Henry var ju framspelare. Han var ju en del av den där otroliga vänstersidan där de kombinerar sig fram på en tid, liksom en epok när andra lag inte klarar av den sortens fotboll. Så att jag tyckte att han var fenomenal, en av topp tre i världen. Agüero har aldrig varit topp tre i världen.
Nej, det var ord och inga visor. Agüero har ju också, en av hans stora grejer i sin karriär är ju också att han har hållit under så många säsonger. Att han har liksom, alltså just när det gäller den absoluta peaken av karriären där Henry befann sig. Det är verkligen inte många strikers genom tiderna som har varit på nått den höjden i spelet som Henry gjorde när han var som allra bäst där i Arsenal. Det kändes som att han gjorde mål på precis när han ville.
Det kändes som det. Det gick så fruktansvärt enkelt för honom.
Ja. Jag kommer ihåg, alltså det var ju också det var ju inte bara i Arsenal, det var ju som liksom franska landslaget där. Jag tror att det var en situation där Frankrike i något VM-kval eller ett EM-kval, minns inte vilket år det här var. Jag tror de vann tre matcher i rad med 5-0. Visserligen då mot sämre motstånd och så vidare, som det är i de här kvalen. Men man satt och tittade på när Henry spelade mot de här lite sämre lagen. Det var som att han var så överlägsen att han blev nästan liksom fundersam på vad han själv höll på. Men det var som att han bara kunde stanna upp vid straffområdet, var så här: ah, men jag skjuter väl in den i bortre krysset då. Eller så springer jag förbi dem. Och allting bara gick in. Det var som att han liksom bromsade ner sig själv nästan, för att det gick för enkelt.
Det var ju faktiskt tänkt att Henri skulle väljas in i Premier Leagues Hall of Fame på torsdag ihop med Alan Shearer. Men ja, det blev ju avblåst på grund av viruset. Det var ju trist.
Ja, det var ju trist. Robert Jonsson skriver här, prata Jude Bellingham.
Ja, det har jag faktiskt gjort en del under, kanske inte i podden nödvändigtvis, men det har skrivits rätt mycket om honom under i princip hela säsongen, eftersom att det har gått så bra för honom i Birmingham, är det va? Ja,
det är det. Ja, stämmer.
Och att det liksom, ja men det var snack om att United liksom har följt honom under hela, i princip hela då, året.
Det ryktas ju om alla möjliga klubbar.
Just, och sen så att det var Dortmund låg närmast i hans just nu.
Okej, det var mer än vad jag visste. Jag har sett rykten om alla möjliga engelska klubbar, men då är det säkert någon rådgivare som har pratat om just att ta den där sväng om till Bundesliga som andra har gjort och som har fått effekt av den. Det vore synd för England. Samtidigt kan man inte säga att det är fel för en engelsk talang att gå till Bundesliga när man ser hur andra har fått fart på karriären på det sättet. Men det sämsta som han skulle kunna göra, det är att gå till en av topp 6-klubbarna i Premier League. Alltså, hur ska en 16-åring, snart 17 i sommar, kunna få speltid där? Då finns det ju risker att det blir Phil Foden. Och så slänger du bort ett par år där du hade kunnat fått bättre utveckling någon annanstans.
Då ska vi se. Ja, det var allt vi hann den här måndagen. Nu ska jag springa och hämta på dagis, för nu misstänker de grejer där. Ni vet hur det är. Såna här tider. Tack för att ni har lyssnat. Tack Kalle och tack Frida för att ni var med. Vi kör ju på. Vi tänker att vi låter inte det här viruset stoppa Premier League-podden. Nej då. Utan vi tuffar på. Och förhoppningsvis har vi mer information nästa måndag när vi är tillbaka igen. Tack för att ni har lyssnat.